Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mamma gjorde alltid 6 smörgåsar och en lite Gatorade. Så det är klart, när bensinen tog slut i slutet på dagen så var det ju lite andra grejer. Men det tänkte man inte på den. Alltså det skulle ju hålla med 6 smörgåsar och en lite Gatorade. Liksom. Så tänker jag bara, ska jag verkligen ta den här poängen när jag hört bollen tog? Då vet jag att då kommer jag grubbla på det ett par poäng. Och då förlorar jag säkert mer på den och ger den här bollen direkt bara säga att den tog. För då kan jag bara gå vidare. Då vet jag att jag har gjort rätt. En butik där, så var det ju löpsedlarna då. Världsmästare lämnar Sverige. Alltså jag gör inte lumpen sådär. Och så titta, fan, det är ju jag på bild.
Pingismästaren Jörgen Persson kallas för den snälla världsmästaren. Men varför är det bra att vara snäll? Och vad är snällhet egentligen? Hans värsta konkurrent Jan-Ove Waldner säger att man inte vinner om man är snäll. Att Jörgen är en av de få i världen som har plusstatistik på JO, ja, det säger väl en hel del. I början av 80-talet åkte Jörgen Persson och ett antal andra svenska pingisspelare till Kina för att lära. I VM 1989 rev de tillsammans den kinesiska muren och vann i stort sett allt. Hur det gick till och vad Kina betyder för Jörgen, det ägnar vi en hel del tid åt. Och naturligtvis, hur klarar man av att delta i 7 OS? Men toppidrott är inte bara medaljer och segrar. Det sliter också på relationer. Vi pratar om äktenskapet som inte höll, försöken att sluta med pingis och den brutna kontakten till Jörgens pappa. Slutligen, hur går det egentligen med mjölkpulveraffärerna? Varför har Jörgen sån koll på statistiken? Och varför smet han från lumpen egentligen? Här kommer Jörgen Persson. Du har tänkt på det här, idrott och prestation. Vi måste ju börja någonstans i en återigen ett världsrekord för Armand Duplantis i natt. Alltså 6:21 i stavhopp. Du såg det inte i natt, va?
Nej, jag såg inte det i natt. Jag såg det i morse på nyheterna då.
Ja. Du har ju själv 7 olympiska spel, 10 EM-guld och 5 VM-guld. Han är bara 22. Så han kommer passera dig.
Ja, det kommer han. Det har jag redan gjort. Han är både OS och VM-guld och EM. Han är ju komplett där. Så att, ja, det är fantastiskt. 6:21 är ju lite häftigt som pingespelare då, eftersom det är vårt gamla räknesätt till 21 ju.
Ja, just
så
det.
Så det är kul när han tog 6:21 när man hörde det. Det var häftigt alltså.
Jörgen Persson, välkommen till podden Spännande möte.
Tack, ja.
Jag tänkte vi skulle dra till Kina. Du har ju både spelat och tränat där och även en hel del där nu. Jag tänkte bara kolla lite på hur mycket kinesiska du kan.
Ja, det är de klassiska som jag typ hej och tack så mycket och lite sån där och skål och ja, hej då och lite sånt där.
Ja, men ping pong cha kan du också.
Ja, ping pong cha, ja, jai också, jai, det skriker de ju ofta. Eller de har inte skrikit så mycket för oss svenskar då, men med kinesen då, det är typ kom igen liksom. Jai skriker de då, ja.
Som icke-kines brukar man ju få något sånt kinesiskt namn. Vad har du för namn?
Jag har blivit Lao Pe. Lao Pe.
Vad betyder det?
Det är gamle Persson typ. Jag har fått lite olika på det, men det betyder gamle Persson. Man höll ju på länge, va? Så att det är ju, när man får Laue, det är liksom respekt i alla fall. Det är det jag har fått förklarat för mig. För det är som Gio är ju Laua och jag är Laupé då liksom, va? Så att det är bra när man får det där. Så jag är ganska nöjd med det.
Men Jörgen Persson, hur låter det på kinesiska?
Ja, det är mest Persson blir Pearson, säger de liksom, så att det blir mer det. Faktum är att det är en lite rolig historia där vi spelade ju landskamper där i början av 80-talet. Och då stod vi och skulle bli presenterade. Och vi var ju liksom lite osäkra, för då kom det här som var lite halvtaskig sån här ljudanläggning då, och så var Pearson, och så var det Benner, och så var det Vinton, sådär liksom. Men vi fick ut det i alla fall, så det var lite häftigt.
När var du i Kina första gången?
1981.
Hur var det?
Ja, det var häftigt. Jag var ju bara 15 år då ju, så att det var en häftig upplevelse.
Hur ser du skillnaden jämfört med att åka till Kina idag?
Oh ja, den är väldigt stor ju, för att då 81 kom man ju där, det var ju nästan i stort sett inga bilar, så vi mest cykla. Och det var en liten väg vi hoppade in från flygplatsen, och nu är det ju ja, fyrfiligt och sådär, va? Så fanns typ inte mycket att handla heller. Vi bodde på ett hotell där, och fanns en Friendship Store hette den, som var en sån butik man fick handla i då lite, där vi gick och handlade när vi var lediga på söndagar. Och då handlade man lite jadesten, lite kinesiska tavlor, såna här rulltavlor som min mamma har än idag liksom och sådär, va. Men det var frapperande att se alla dessa cyklister bara, och inga bilar. Och idag när man kommer dit så, ja, cykelvägen har blivit mindre och mindre och vägarna är större och större, och de köerna man sitter i där, alltså det är långa bilköer. Och, ja, så det också, ja, med allt annat som har hänt där med shoppingmål och allting. Man kan ju, ja, det är som ett, som här i Europa när man går i Sverige, men med shoppingmål och du har McDonald's och allting, Burger King och allt vad det heter. Max har inte kommit hit ännu, men Pizza Hut och allt vad det är. Nej, det finns allt om man säger som så.
Ja, du måste ju nästan känns lite som pionjär nu. Man ser det tillbaka i backspegeln, för det var inte så många svenskar som hade varit i Kina 1981.
Nej, det var det nog inte. Jag pratade en del med Stellan Bengtsson och Kjell Hammar Johansson, och de var där i tidigt 70-tal och spelade en del. Han ska berätta lite historier därifrån. Och sen när vi var där 81 var faktiskt kungen och drottningen på besök där. Så vi fick hälsa på dem. Det har jag lite gamla bilder från då. Så det var lite häftigt ju. Men det var ju inte många utlänningar på den tiden, tror jag. Jag stack väl ut också lite. Var ju väldigt blond på den tiden. Så att det var många som tittade när vi, för man var ute och sprang på gatorna lite och sådär. Så
men hur bra var kineserna på pingis när du var där första gången?
Ja, de dominerar ju totalt i Europa. Det var ju det som var grejen, att de var dominanta, så vi hade ett utbyte med dem. Så fick, det var jag, Johnny Åkesson hette han som var med mig, och så var det Glenn Öst som sen blev förbundskapten för oss ju, och även sportchef på olympiska kommittén idag då. Så att, ja, det var vi tre som åkte dit. Året innan, 1980, hade Gio Wallner och Erik Lind varit där med coachen Anders Johansson då. Så det var ett utbyte som vi hade med kineserna. Vi ville komma dit och lära oss. De var ju klart bäst. De vann ju allt som gick att vinna.
Ja, hur mycket sämre än de var ni?
Ja, vi var mycket sämre. Ja, det var stor skillnad var det. Alltså, för att, ja, där kom ju nya sparringar till oss på träningen och så här. Vi fick så mycket stryk, va? Men det var väldigt lärorikt. För grejen var ju också det att hemma tränar man ju, ja, typ 4 dagar i veckan. På kvällen då, man hade ju skola. Och det var, så vi tippade typ, man tränade kanske 8 timmar. Och så hade vi tävlingar på helgerna, lördag och söndag då. Men där kom man till träning måndag till lördag. Och det var 6 timmar om dagen. Så man ökade ju träningsmängden då från 8 timmar till 36 timmar. Och söndagen var ledigt då. Det var enda dagen det var ledigt. Så vi körde 2 pass. Det blev 12 pass ju, och 36 timmar på en vecka. Och där var jag en månad.
De första dagarna måste jag ha
fruktansvärt. Ja, det var träningsväg. Ja, man kom knappt ur sängen och sådär. Men det var ju bara upplevelsen i sig att bara komma dit. Och vi åkte från vårt hotell, och då var det alltid 2 spelare satt redan i bussen där. Så vi fick ju nya sparringar då i starten där, och fick duktigt med stryk alltså och sådär. Men det blev ju bättre och bättre, och vi lärde oss. Och, ja, så det var, brukar jag säga det, man lärde sig otroligt mycket på den resan. Fast man var 15 år, tog med sig mycket när man kom därifrån.
Om vi plötsligt pratar om att lära sig och så här, vad krävs det egentligen för att bli en bra pingisspelare? Vad behöver man ha för grundförutsättningar?
Ja, det är ju talang måste man ju ha.
Ja, vad är talangen i pingis?
Nej, talangen är ju att kunna framförallt och du måste ju vara ganska komplett. Du måste vara snabb och så måste du läsa spelet och så ska du se skruva. För det är väldigt mycket skruv i bollen. Så därför gäller det att börja väldigt tidig ålder tror jag. Alltså, jag tror inte man kan bli bra om man börjar vid 13-14. Vet jag ingen som har blivit bra faktiskt. Så det börjar tidigt för att lära sig de här grunderna med skruv och allting vad det innebär. Och hur man returnerar, servar och mycket sånt. Och sen är det ju snabbhet. Du måste ha spänst. Men framförallt också det här split vision lite. Läsa och tänka kanske lite. Eller inte, alltså var, om jag gör en typ av den serven. Var kommer bollen? Vad är det för boll jag vill ha? Lite sådär. Eftersom man vet ju lite vilken skruv man sätter på bollen själv. Så kan man ju vilja vara ute efter någonting där. Så det är mycket sådana grejer också. Lite schackspel där ju.
Nej, men vad jag förstår så krävs en extrem reaktionssnabbhet. Var jag läst någonstans att du har varit med i någon undersökning där?
Ja, det har jag nog. Jag har bra reaktioner, det stämmer ju också. Det är väldigt, för det sker ju på, och det är klart många frågar, men det är bara någon instinkt man har ibland också. Att man, det är ju lite som jag pratar om att läsa spel. Om en spel så går man ju lite, alltså den här reaktionen kan ju bli lite snabbare när man då räknar med någonting att spelaren slår bollen där liksom. Va? Så att, men ibland har man också haft lite tur och gått helt rätt håll. Va? Så det är sånt som händer också. Så
men det måste ju också fordra ett ganska stort minne. Dels på vad man själv gör men också vad de andra spelarna brukar göra. Har du sån här minne för varje boll? Så här? Ja, men vid 8-9 då blir det en skruv där och då borde jag ha slagit så här istället. Eller hur långt?
Nej, under matchens gång kan det vara lite att man ser ju lite typ om man, när man spelar ett helt set så läser man ju lite, vad är det som jag får utdelning på? Och det är klart när det drar ihop så här, som det var, när man börjar så var det ju vid 19 lika, 20 lika och så här, idag är det ju 8 lika, 9 lika. Men just i de lägena, då tänker man, vilken har han haft lite svårt för? Då är det lite, nu gör jag den serven kanske lite oskruv eller lite överskruv, för jag vill ha den här bollen. Sådana grejer läser man ju så till lite. Och kanske då kan man ju också spara de grejerna kanske mitt i matchen och sådär för att man vill ha någonting om det skulle bli lite jämnare och sådär lite.
Men du har ganska bra minne för statistik och sådär, har jag förstått?
Ja, hyfsat har jag, men jag måste säga att det blir sämre med åren. Så hårddisken är inte lika stor nu som det var när man var lite yngre. Det är inte gigabyte nu, nej, är det faktiskt inte. Så där började det tryta lite, men det är faktiskt, när man pratar längre tillbaka i tiden kan man komma ihåg bollarna bättre än vad det var i slutet av karriären. Så det kommer jag inte ihåg, liksom. Men det som är längre tillbaka i tiden, det är lättare att komma ihåg.
Men det här med resultat och tabeller och statistik och så vidare, hur viktigt är det tycker du?
Ja, men för mig, eller jag tror för pingespelare när jag var liten, alltså när man kom fram och började spela tävlingar och så här va, så var det ju grejen att man, tävlandet var ju enormt kul, man tränade, men sen komma till tävlingarna där man spelar, jag spelade väldigt många olika klasser då. Jag spelar min klass men så spelar jag mot äldre. Och sen spelar man det här, det hette på den tiden klass 4, klass 3. Och elit var det bästa man kunde bli. Men man började ju för klass 4 så gick man upp till klass 3, klass 2, klass 1. Och sen kom elit ju. Och det var ju liksom, där mötte man ju så mycket skumma lirare. Så man hade olika gummin med långa, nabbar, korta. Och det var ju mycket där man lärde sig där med skruv. Man fick mycket stryk också. Så jag tror på allt det här tävlandet gjorde en bättre. Alltså, så det var viktigt, alltså, utan alla de tävlingarna varje helg man var på och fick möta så mycket olika spel och fick vinna och få stryk. Det var ju många gånger när man var yngre, det var mycket gånger man grät då att man hade fått stryk. Men det var ju klart, hade man, mamma gjorde alltid 6 smörgåsar och en lite Gatorade. Så det är klart, när bensinen tog slut där i slutet på dagen så var det ju lite andra grejer. Men det tänkte man inte på den. Alltså det skulle ju hålla med 6 smörgåsar och en lite Gatorade. Liksom. Alltså att, men jag tyckte det var roligt. Och vi spelade även serien i klubben. Då jag kom till Halmstad BTK som 7-åring. Och då var det ju Falkenbergs, var ju de att slå Falkenbergs BTK liksom. Och det var ju, när man mötte dem i serien så där så var det, det var häftigt alltså.
Men hade du lite så här statistik hemma i någon liten bok eller sådär?
Nej, det har jag aldrig skött. Jag har mest haft det i huvudet eller sådär. Jag var inte bra på, de grejerna var lite sämre på med skrivandet så. Alltså. Jag hade inte så mycket sådana grejerna. Men mycket i huvudet då istället bara.
Men du har ju skrivit en bok som vi ska prata om snart här, men där har du ju en ganska tjock statistikdel med, jag vet inte hur, alla matcher som är med där.
Nej, men det har jag haft lite hjälp av, ska jag säga. Det är en i pingisen som heter Per Hellström som har all statistik. Så han är riktigt så, han gräver ner sig och har ju alla de här grejerna. Och det är han man kan ringa ibland när det gäller dem. Det är han som hjälpt till med boken där också. Så att, för allt det hade jag inte kommit ihåg. Alltså, så stor det är inte mitt minne.
Men jag tänker just på det här att det är en så stor del av boken. Varför har du med all den där statistiken?
Nej, men det är väl en liten del att se vad man har. Alltså det var ju väldigt lång karriär. Och sen är det väl lite de med statistiken, är väl vissa grejer är ju lite roligare. Alltså, det är inte så många som vet om att jag och Gio har möts 103 gånger eller 104. Och att jag har vunnit mest gånger till exempel. Liksom sådär, va? Nu har vi mötts på en stora mästerskap och sånt också. Men att jag har slått han är det 53-51 tror jag det står, va. Det är ju en sån här liten rolig grej då. Sånt är ju lite statistik. Ja, men sån grej så tycker jag det är bra att ha en bok liksom. Och se alla våra möten. Vi möttes ju första gången. Vi möttes första gången 78. Men jag vet inte vårt sista möte vad det var. Men det var in på 2000-talet. Det är ganska sent. Jag är lite osäker där, men nu måste jag läsa en bok. Men 78 var första gången vi möttes i alla fall. Och det tycker jag är lite häftigt. Sen är det klart att det här med landskamper också, som kanske inte pingisen är så bra på att få fram. Men vi har ju spelat, man hör framförallt i lagidrotterna då med fotboll, handboll, så lyfter ju alltid fram. Va? Och tycker väl att det var kul att ha med det i boken också och se hur många landskamper man gjort. Liksom. Det är ju, där är man väl, jag tror jag var trea i statistiken. Det är väl Gio som leder och sen kommer Kjell, Hammar Johansson och så var jag trea väl tror jag. Så Stellan var fyra, men det är lite häftigt det där.
Men hur många landskamper är det?
Ja, det ungefär är väl 247 kanske, 46 där. Jag tror Gio leder på 270 någonting där och så Kjell är väl där mitt emellan tror jag. Jag tror det i alla fall, ja. Så det tyckte jag också var lite roligt att ha med. Och det pratas så sällan om det här med landskamperna.
Men ni var ju i Kina då 80-81. Och 89 så rev ni den berömda kinesiska muren. Hur kunde ni utvecklas så fort?
När vi var, det var ju första gången vi var tränare. Men sen var vi där och spelade väldigt mycket landskamper. Vi var där 83 var inte jag med, men 84 var jag med första gången. Då åkte vi runt i Kina och spelade landskamper. Och sen fortsatte vi det, men även kineserna när vi spelade SOC Swedish Open då. Så var de här innan också, då spelade vi landskamp mot dem. Så vi liksom fick möta dem mycket och lärde oss något hela tiden. Va? Så vi kände väl då när 89 kom att det var läge. Vi hade mött dem mycket och börjat slå dem också framförallt, va. Så vi hade ju tappat respekten hos dem. Alltså vi kände ju bara också att Tyskland gick det i. Vi hade alla varit proffs där. Så naturligtvis var det hemmaplan lite för oss då. Vi visste ju också att kineserna har ju vunnit 81, 83, 85, 87. Man kände ju att de flesta ville att de ska få stryk, va. Och vi hade ju, var det 11 000 i Westfalenhalle då. Men vi visste ju att 10 500 vill ju att vi ska vinna den finalen. Och så, alltså, det kändes i hela gruppen där vi hade jobbat hårt för att slå dem också.
Vad var det för gäng? Du har ju nämnt några namn här. Vad var det för typer?
Det var ju envisa lärare och målmedvetna och ett härligt gäng, alltså, som hade en målsättning att slå kineserna. För det var lite så på den 80-talet kan man väl säga, hela där Europa var ganska, eller världen ska man säga, var ganska uppgivna, för kineserna vann ju hela tiden. Va? De tog inte, men vi däremot, hela den här gruppen då med Stellan Bengtsson, Tickan och för Bengtsson, Erik Lind, jag själv då, Gio Äpplet. Och sen efter det kom Peter Karlsson och Thomas von Scheele. Va? Så att det var ett stort gäng och vi hade bra spelare där bakom också. Jonas Berner var där, Johnny Åkesson som var med mig då. Va? Så att vi var en stor grupp spelare som hade ett mål att slå kineserna. Och som jag sa där med att Europa var, eller världen var ganska uppgiv, men vi såg hela tiden att vi lärde oss någonting när vi mötte dem så mycket också. Så vi kände ju det att då, jag tror vi visade vägen där, framförallt när vi slog dem 89. För då blev det också att resten hängde på, och sen kom kineserna en liten sån här liten svacka där då, när de fick en del stryk, och 91 var de inte ens i lagfinal då, va? Så att, och även andra började slå dem mer och mer.
Du sa Erik Lind där. Mm. Det är ett speciellt namn för mig. Jag har faktiskt spelat mot Erik Lind en gång.
Ja, det är, ja.
Var jag. Han var 7 och jag var 9. Ja. I deras källare, för jag är från Kungälv.
Ja, Kungälv, du är där. Ja, just det.
Jag fick förmodligen dyngstryk, jag kommer inte ihåg det.
Nej, just det, för han pratade om det här nu, att ja, de hade ju pingisbörjar också spelat där i källaren där, och han hade ju bröderna också där, och de spelade väl en hel del där, tror jag.
Ja. Ja, det stämmer det.
Ja, vi var ju också, ja, vi är gamla, ja, vänner, och vi, ja, han bor ju i Falkenberg nu, så att, ja, så det är kul.
Men det här med lag och vinna själv, hur ser du på det? Vad är göttast att stå själv och vinna, ta det här pokalen, eller vad är laget?
Det var ju det är häftiga bägge prestationer, för som lag så jobbar man ju ihop och har ett mål liksom, och sen kommer ju, för oss var det på den tiden, var det att man spelar ju lag först, och efter laget så hade man en vilodag, och sen satte det igång det individuella. Så det var väldigt speciellt. Först fightades man ihop och ville naturligtvis vinna, och sen efter det så gick man ju in, och där kunde det bli att man kunde mötas och vara konkurrenter då, va? Så det var ju väldigt speciellt. Men samtidigt när det laget var, det gick bra där, så byggde man upp ett självförtroende. Så man visste ju den här, ja, vilodag då, så gick man in i singel dubbelspelet. Då visste man ju att man är bra i form. Eller om man inte hade spelat så mycket lag kanske, det var ju hård konkurrens, så visste man kanske inte riktigt var man stod. Men det är häftigt med bägge. Men naturligtvis, var bäst i världen i lag är häftigt, men var bäst i singel i världen, det är ju en dröm man, en pojkdröm man hade. Så att det är ju, ja, det är väl det är det största, tycker jag.
Är du lite mer individualist än en lagspelare som person?
Nej, det tror jag inte. Jag är nog ännu mer lagspelare, för ser man lagresultaten jag har, så är de ju väldigt bra. För att jag har spelat, på VM har jag avgjort två lagfinaler, vi är 2-2 i matcherna. Och det är jag som har varit inne och avgörande matchen. För det är ju lite speciellt att gå in i de lägena, det måste man gilla. För det är mycket press och det är mycket nerv, och man vet att man har ju bänken bakom sig som naturligtvis tror och hoppas på en. Och det har jag fått göra två gånger på VM. Och sen på EM var jag obesegrad i, vi har väl 5 eller 6 lag där. Där var jag obesegrad i alla finalerna. Jag förlorade inte någon match på 6 EM-final i lag. Så att jag tror jag fick stryk första gången i match. Det var 2011 i Polen i Gdansk. Det var första gången jag fick stryk en lagmatch på EM i en final. Så jag tror att i lagsammanhang har jag nog varit, ja, ännu bättre, ska jag inte säga. Jag var bra singel också. Jag har vunnit det mesta där också. Va? Så att jag gillade lag i alla fall. Och sen om jag var mer lag, jag var både och, var jag.
Jag tänker på, om du inte hade hållit på med en individuell idrott, som man ändå måste betrakta pingis att det är. Vad tror du, inom vilken lagsport tror du hade blivit bra?
Ja, det vet inte. Jag brukar säga, faktiskt, jag spelar ju tennis också en del. Så jag tror faktiskt att jag har bättre bollsinne med racket än jag har i fötterna och så, va? Så att skulle jag varit någon, handboll är lite för tunn, och där har jag inte förutsättningar, tror jag. Så i så fall hade det blivit fotboll hade nog blivit då, men jag är bättre, så jag tror jag hade blivit tennisspelare annars. Det var det jag satsade på i alla fall, samtidigt som jag hade pingis. Jag spelade en hel del tennis, kom in i Halmstad tennisklubb också och sådär, va? Så att så det är nog det individuella ändå som går över lite mer mot lag, fast jag gillar ju att man ändå ha lagsammanhang i vår idrott, liksom i pingisen, att det alltid har funnits där.
Men är det lite grann också att stå på en stor scen?
Ja, det är det ju nu. Det känner man ju, för att jag kan ju känna idag nu när jag är tränare, så det häftigaste nu när man, som man har fått uppleva, det är ju häftigt när det går bra för spelarna och man kommer in, man ser en pingishall då, många bor i starten, det känner man igen. då är det mer spelare med. Och sen bara krymper det ju, mindre och mindre bord kvar. Och det vet man ju liksom, ja, då blir man ju, när man är med där, det är den skönaste känslan. Och jag har fått uppleva det som tränare lite här med spelarna som varit kvar till sista dagarna, alltså sista dagen på ett VM eller ett EM. Det är ju underbart, för då är det bara ett bord. Och kliva in där, det är en speciell känsla.
Det är lite rockstar över det.
Ja, lite rockstar. Det är väl därför man brukar säga, man hade gärna varit en rockstjärna också, för att stå på scen där och se alla åskådare. Alltså bara blicka ut över det, va? Det, ja, det är häftigt.
Vad är förutsättningarna för att du sadlar om till något sånt?
Nej, de är inte stora. Min sångröst håller inte det alls. Men man brukar väl, eller jag tror det, man hör väl en del att en del idrottsmän skulle gärna vara rockare, och en del rockartister skulle gärna vara idrottsmän eller kvinnor då. Så att, ja, det är väl något speciellt att stå på den här scenen.
Om vi tar oss tillbaka till Kina, hur är det, eller hur var det att spela i Kina?
Det var otroligt häftigt och kul, alltså, för det var massa folk ju. Och sen något som bara slår en så där direkt är ju att när man ballongplockar då, när man kom en bit från bordet, det var inte så vanligt, kineserna gjorde inte det så ofta, men vi gillar ju att hissa upp bollen då, va? Mot de här också spelarna var det ju ibland man blev väldigt hårt tillbakapressad, så man kom bak, och då när man ballongar så bara var det som att publiken hjälpte till liksom, och bara, de bara skrek, och det var något som liksom bara, det var inte som det störde eller sådär, man tyckte bara det var häftigt, så man egentligen ibland kanske man kunde kontra, men då hissar man upp den igen bara för att, bara ville höra de här åskådarna då, va, skrika liksom, och de liksom hjälpte sin egen spelare, så det var, ja, det är det som liksom minnet som bara sitter där kvar, att det där ballongplock då när man hissade, så bara hörde det här ljudet, de bara hjälpte till. Så det var häftigt. Och sen så var det ju, ja, det var lärorikt och häftigt bara att vara där på tidigt 80-tal och spela de här matcherna, landskamperna liksom. Det var, vi fick ju så mycket stryk, vi var ju glada om vi vann en match. Det var 0-5, 0-5, 1-5, vi var på en turné där liksom. Och, ja, det var väldigt lärorikt, och för vår grupp också var det ju också, vi tillbringade väldigt mycket tid ihop som lag då. Så att,
men när du var där och har varit där på senare år och spelat, för jag har stått och spelat seriespel i, ja, Kina också.
Ja, det har jag gjort, ja. Men då har jag varit själv där i ett lag. Det var något jag ville göra då. Så att, ja, det var också häftigt upplevelse att bo och leva med det kinesiska laget då, va? Det är lite annorlunda, och det var ju senare av min karriär också, va? Så det var en väldigt häftig och kul upplevelse liksom. Resa med dem efter matcherna, käk med dem och där, ja, med restauranger med andra laget och sådär, va, och så, ja, det var kul bara. Så,
hur häftigt. Var faciliteterna, såg de ut idrottshallarna, var de ungefär som i Sverige eller?
Ja, de var rätt lika där, så de här, vi spelar lite sådana mer anpassade, pingis är ju roligare när det är liksom kanske 5-6 tusen åskådare, när det blir för stor bland, då kommer rätt långt, även åskådarna kommer ju långt ifrån, va, och sen var det några gånger lite mindre, så, men ganska likt svenska faciliteter. Det enda var när man spelade, jag spelar ju på vintern där i ligan, och där har jag väl gjort den kallaste hallen någonsin jag har spelat i för mina lagkompisar. Och där fick jag också gå in i avgörande match för om vi skulle ta oss till slutspel eller inte. Och det var liksom efter första matchen så var det in i omklädningsrum med dunjacka, vanta och mössa. Och så hade de en sån här, ja, en typ fläkt som gav lite värme där inne, för det gick inte att vara ute, man blåste bara, det var så kallt alltså, så jag höll mig bara där inne, och så blev det avgörande match, och satt ju grabbarna på bänken, det var ju det här klassiska med, ja, bandyapplåderna, du vet, och de i full mundering, de med dunjacka och allting, det var så kallt, men jag lyckades vinna, så vi gick till slutspel.
Vad var det för temperatur?
Jag vet inte vad det kan ha varit, 5 kanske grader i hallen om det var det, eller 0 grader, det var så kallt alltså, det var som man. Till och med handleden är ju viktig för oss ju. Men det var ju liksom, man slog in. Bara kände ju att det här kommer inte gå liksom. Men nej, det gick. Allt går ju med lite vilja.
Men hur behandlas du som person i Kina idag? Vad är din status?
Jo, det är ju en bra status man har. Som pingispelare är ju, pingispelarna har ju en väldigt hög status i Kina också. Va? De är ju väldigt populära. framförallt, ja, det har ju varit den populäraste sporten. Nu naturligtvis som i alla andra idrotter får de också konkurrens. Basket har ju blivit väldigt populärt där med Yao Ming då. Fotboll hoppas de också på, va? Men där lyckas de ju inte. Och pingisen har ju en väldigt hög status där, va? Så att man blir respekterad och ja, blir alltid väl omhändertagen. De tycker det är kul nu att Sverige är tillbaka också. Nu har vi ju mött dem lite med senaste VM:et i Houston här då. Och då kommer kineserna själva fram och gratulerar oss. Alltså de gillar ju den här fighten lite då. Att Sverige är tillbaka och möter kineserna igen liksom. För det, det finns en speciell rivalitet där. Men på ett bra sätt då. Men de tycker det är skönt att Sverige är tillbaka på. Och möter dem och slår dem också naturligtvis. Eller de är nog inte lika glada att vi slår dem. Men att vi i alla fall går till final och möter dem där.
Någon som jag nämnt tidigare här då, Gio Wallner, han har ju en väldigt speciell status i Kina har jag förstått. Är den, ja. Vad kommer det sig att han har det?
Nej men det är ju, han har ju skapat det med alla sina titlar naturligtvis och har utmanat. Han var ju den första som, ja då 87 när han gick till VM-finalen så slog han ju lite kineser på vägen där va. Han fick stryk finalen men har utmanat dem hela tiden också va och slått dem mycket och ja, de har gillat hans spelsätt också naturligtvis. Han har ju fått den här respekten och alltså man ska ha också med alla sina titlar och har ju mött dem mycket va, så att han har ju verkligen blivit ja, han har ju största namnet där i pingissammanhang och man som icke-kines tror ju.
Som icke-kines.
Ja, som icke-kines tror jag.
Den här podden sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med kliniker över hela Sverige. Om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du även testa dig direkt på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med reseintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom 2-4 timmar. Gå bara in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack Life Genomics! Vi har ämnet Wallner, så i din bok Den snälla världsmästaren så har du ju ett kapitel då, som faktiskt är rubricerat I skuggan av Wallner. Hur mycket känner du att du har stått i skuggan av Wallner?
Ja, jag tror ett tag var jag förbi han då när jag blev världsmästare. Så det är klart att det har väl blivit, jag har inte tänkt så, men alltså, han har ju vunnit. Alltså, det har ju blivit, jag vann VM där 91 och ja, han var ju med 89 och sen tog jag vann jag 91 och då var jag ju etta en stund där. Och sen vann jag även World Cup och då slog han också. Men sen kontra jag med att vinna enda svenska OS-guld 92 där. Va? Så det, alltså han har ju hela tiden alltså gjort de här resultaten så i skugga. Det är ju svårt att gå förbi också. Va? Jag var förbi en liten stund där naturligtvis. Va? Men hans resultat pratar, alltså det blir inte i skuggan. Jag har åstadkommit så mycket och med han, alltså vi brukar prata om det ibland också, att vi har ju hjälpt varandra på vägen genom att hela tiden ta de här utmaningarna. Han har varit lite bättre, så var jag lite bättre och så har han kontrat där och sen har vi naturligtvis, har det ju blivit att slå kineserna också varit vår liksom den stora grejen liksom. Så att,
men jag tänker rubriken där, ja. I skuggan av Wallner, är det någonting som du kände mer förr än nu då?
Ja, men jag, eller ja, egentligen för tyckte man väl kanske att, ja, så var en bra fråga. Men jag skulle, ja, det är väl rubriken i sig säger väl lite att med så mycket som jag har vunnit och var i skuggan av någon så är det väl lite kanske att, ja, det kanske inte är normalt eller så att, ja, känner jag. Jag vet inte säga att jag tänkte faktiskt på så mycket på den tiden. Det kanske nu att det var en fin rubrik i alla fall att ha i skuggan av Wallner. Men det är klart man har alltid varit det. Men som jag säger att jag har inte haft det. Jag har varit en sporre också menar jag. Sådär, va? Så att, sen, nej,
Du lyfter ju gärna fram plusstatistiken på Wallner.
Ja, men det får man göra. Att den är ju lite rolig att ha också. För när vi pratar, jag och JU, så har han ju vunnit mest viktiga matcher. Så då måste jag ha, men jag har slått han flest gånger då. Men det är ju Per som har grottat ner och hittat väldigt mycket resultat. Va? Så det är ju lite roligt när man har mött så många gånger. Så att man kan ha plusstatistik. För det är inte så många spelare JU har minus på. Om man, nu har inte han har en bok också, men det är inte så många spelare han har minus på i alla fall. Så att det är nog få, jag tror inte det är någon som har slått hans, inte i närheten har slått han så många gånger som jag har gjort.
Inte ens kineserna?
Inte ens kineserna, inte nära. Och sen det är klart, vi mötte, som jag var inne på innan, 78, och jag vet inte när sista mötet var, om det var 2005 kanske, eller där, och det slutade ju lite där, så att ja. Det är ju ganska lång, vi var i landslaget ihop i 30 år över det, det är ganska ovanligt om man... Och sen möts på juniortid, kadettid och sen stora mästerskap, EM, VM. Det var ju bara OS-final vi aldrig fick mötas i. Det var nära i Sydney 2000. Det var jag som sabbade mig där lite. Han var i final och jag åkte i semi.
Men om vi skulle ställa upp ett bord här nu, idag, vem skulle vinna?
Ja, då vinner jag.
Det gör du?
Ja, det gör jag. Jag tränar med och håller igång med. J har ju tagit paus. Eller han, jag pratar med honom så har han tröttnat på att träna. Men nu har han kommit igång lite ändå. Faktum var att han frågade om jag kunde fixa ett rack till honom, om det var lite bättre rack. Så jag har fixat ett rack till honom, det var han nöjd med. Så han har börjat spela lite igen, så det är kul.
Ja, härligt. Låt oss titta lite på den här boken då. Den snälla världsmästaren. Varför heter den så?
Det var författarna Jens och Helena då som... Ja, de var runt och pratade mycket folk runt om mig då. Alltså eller sådär. Och det var... Ofta var det... Att det ordet kom, att jag är så snäll liksom. Så då tyckte de att ja, det var en bra titel på en bok att ha det liksom. Man, idag ska det ju vara kanske att det är ibland mycket coolt och sådär va. Men de tyckte att det var en passande titel. Och när de pratade med så mycket människor också så blev det liksom. De kände att ja, det var det ordet som alltid kom upp. Ja, han är en snäll liksom. Sådär.
Men hur är din relation själv till att vara snäll?
Relation, jag vet. För mig är det ganska... Nej, men jag uppfattar det som att det är väl att respektera folk, menar jag. Liksom, jag tycker inte det är så svårt att man kan... Det är ganska naturliga grejer ibland. Man kan ja, släppa före, hjälpa till liksom, eller sådär. Att man är ja, snäll, man går över ett övergångsställe, menar jag. Så kan man väl tacka den som släpper en. Liksom. Man behöver inte bara gå surt, bara stirra ner mobiltelefon. Man tackar liksom och hälsa på folk, var allmänt så. Liksom. Jag tycker det är... Ja, jag tycker det är överhuvudtaget när jag kommer till flygplats och flyg. Men jag gillar att allt, alltså komma fram till en människa, prata med den man checkar in med. Liksom, och, ja, ett säte kanske, så där, den här kontakten. Och är man på ett bageri eller går och handlar på ett konditori och pratar lite sådär. Tycker det är, så det är, för mig är det bara att vara naturlig. Jag har alltid varit sån liksom, tycker det. Och sen att, ja snäll, varför ska man vara dum egentligen? Varför ska, det finns ju så mycket konstigt och dumt idag va, så att snäll tycker jag är...
Men varför tror du att det utmärker dig?
Det är väl kanske, jag vet inte, det är väl att man är, har varit lite, att man är officiell då, liksom att jag är, folk känner ju till det, menar jag, och sen har jag väl, de frågar ju också, ja, det kanske du också ställer sen, va, alltså om jag har förändrat mig någonting med alla framgångar och sådär, men jag tror inte det, jag har alltid varit, jag har alltid sett att jag har varit en snäll, ja, sett snällhet som ganska naturligt för mig liksom, att det, jag har inte ändrat mig så mycket tror jag sen jag var liten eller så, men så känns det inte som i alla fall, att jag är ganska lik som när jag, innan framgången också eller så.
Var har du fått den här snällheten ifrån om du skulle analysera det?
Jag tror det är från min mamma mycket, ja. Hon är väldigt snäll och det är hon som ställer upp idag när jag reser väldigt mycket och sådär och hjälper mig en hel del då med huset och jag har alltid ställt upp också på ett fantastiskt sätt liksom, så att tror mycket kommer därifrån.
Men alla människor är ju inte snälla mot dig.
Nej, det är de ju inte där. Och då, det har ju hänt att jag kan ju bli arg. Det är inte så att jag tror inte jag hade kommit så långt heller om jag inte hade varit arg ibland alltså, eller så där. Och även jag förvandlas väl lite när jag kommer in i pingishagen. Där kan jag bli, där är man ju inte snäll när jag väl kommer in i hagen. Då gäller det att vinna ju.
Men hur reagerar du på människor som inte är speciellt snälla? Eller som inte är snälla mot dig eller snälla mot andra?
Menar du allmänt eller menar du, ja. Nej men jag då kan jag tappa respekt. Så jag liksom, ja, då kan man bli mer likgiltig eller så där liksom, att tappa en hel, jag tycker det är viktigt.
På vilket sätt har du varit snäll i sportsammanhang?
Genom och ge en del bollar som inte domarna har sett och ge bort, alltså vi säger att ja, du och jag möts, så slår du en boll som träffar kanten på bordet och domaren ser inte det då. Men jag, ibland såg man inte det, man kunde höra det. Och då ser jag att domaren bläddrar över poängen till dig. Och då är jag ju det här, då går jag bak och när man då har hämtat bollen och kommer fram, så ser man att jag har fått poängen. Men så tänker jag bara, ska jag verkligen ta den här poängen när jag hört bollen to? Då vet jag att då kommer jag grubbla på det ett par poäng. Och då förlorar jag säkert mer på den och ger den här bollen direkt, bara säga att den to. För då kan jag bara gå vidare. Då vet jag att jag har gjort rätt. Och det känns bra för mig. Istället för att stå i det här, ska jag ta poängen? Det är så viktigt läge. Men då nästa boll och nästa, då är jag inte med. Och då förlorar jag kanske 4 bollar i rad eller sådär. Va? Så att det har alltid varit givet för mig då att ge bort. Och jag har ju fått fair play-priser då. Både på EM, VM och OS. Jag var till och med 1988 var jag uppe på Seoul i Sydkoreas ambassad i Stockholm och hämtade ett fair play-pris som jag fick på OS 1988 i Seoul. Vi var bara 3 idrottsmän kvinnor som fick det där då.
Jag får ju gärna att Villander i huvudet. Mm. Alltså när han är i semifinal i Franska öppna. Mm. Och ger bort matchbollen. Mm. Och kommentatorn var in eller ut. Domaren, i alla fall mot domarens bedömning då.
Ja, det är otroligt starkt. För det är också, där är det ju mer ovanligt. För där är ju domarna som bestämmer. Liksom, de ser ju, eller då med linjerna. Men som du säger, det var ju oerhört stort att ge den bollen. För det är inte så vanligt på tennissidan. Där är ju domarna väldigt starka. I pingis går det ju så snabbt ibland. Så är det klart, en kantboll är nästan omöjligt att se. Men jag kan ju se det och höra det liksom. Så att, men det gillar jag hos idrottsmän och kvinnor som är så sportsliga. Det har ett speciellt, då blir jag glad liksom.
Finns det någon gång du har efteråt har ångrat att det var onödigt snällt det där?
Nej, det är det faktiskt inte. För det som jag sa, då hade det inte funkat efter för mig. Det var väl en gång som jag... Alltså, det var inget jag gav bort, men jag fick kämpa för att få den. Alltså, omboll. Det var OS i Peking 2008 mot Vladimir Samson. Och där kom det ett läge. Det var en kantboll som han tyckte då var rätt. Men, och domarna, nej, sa jag bara, det där funkar. Det där, jag var helt, då var jag riktigt upprörd alltså. Och till slut blev det att jag fick omboll. Så det var det bästa jag kunde få. Och då stod det 9-8. I sjätte set, och han ledde 3-2 i set. Ja. Det var så viktig boll, men han ville ju ta den alltså, för att han normalt sett var han känd för att vara fair play eller så där. Men där blev jag tokig alltså. Så men ja, han vann om bollen, så han fick ändå 2 matchbollar, men jag räddade dem.
Och sen vann
jag 11-9 sjunde och avgörande, så det var rätt skönt. Ja, men det var också extra skönt, för det var det så många pingispelare som kom fram till mig efter matchen och sa liksom att det hade du helt rätt. Och det är klart att då kändes det ju ännu bättre. Det var inte så att jag var fel, att jag var så desperat att jag ville ha bollen. Så det var skönt.
Är det här någonting som du har tagit med dig i övriga saker i livet, just det här att vara snäll och kunna gå vidare? För det är ju också ett sätt att ta bort saker och ting som man kan grubbla över.
Ja, jag är nog rätt bra. Jag har tagit med mig det. Det har jag gjort mycket.
Vilka sammanhang då?
Nej, men man har ju haft lite... Jag hade en skilsmässa hade jag som inte var... Det är ju aldrig roligt när man har det liksom. Va? Men ja, fokusera på det positiva. Och hitta det grejer liksom... Det är väl de, alltså sen har jag haft lite problem med min pappa då, och också gått vidare där liksom och hittat positiva grejer istället va. Så att det är mer så mycket med familj då som har gått vidare, men även när man har fått stryk match kanske man har inte se för mycket bakåt, se framåt istället brukar jag, det har jag lärt mig.
Gio säger ju det att den snällaste vinner aldrig, sa han i en intervju för några år sedan.
Ja, Det har jag också hört en del. Men jag har väl, alltså, det är lite som jag säger, snäll. Ja, när man kom in i pingishagen så var jag inte snäll liksom. Men jag har väl bevisat att man kan vara, ja, snäll. Man behöver inte vara man behöver inte vara dum för att vinna. Det tror jag många, det finns många snälla människor som vinner många stora titlar, menar jag. Jag gillar att se Federer, menar jag. Jag upplever inte han som någon stygg. Och Edberg och Wilander som du nämnde innan, men Björn Borg var inga, alltså, så att man, men när man kommer in i själva tävlingsmomentet, när man är inne i den här på scenen i hagen eller vad det är på någon annan bana, då är det något som kommer fram, tror jag, när man har uppnått så mycket och varit, spelat så stora många finaler, så där försvinner väl snällheten. Men man kan ju ändå vara fair play för det, alltså, fastän jag spela så har jag ändå varit fair play i stora finaler också, gett bort poäng och sådär, va? Så att man behöver inte bli, jag tror jag hade tappat på det, men jag har blivit helt galen, om man säger så, va? Så att jag har väl hållit snällheten på en bra nivå då i matchen och sådär, och inte behövt fuska eller något sånt där.
Om man tänker på en annan stor idrottsman, Zlatan, han är ju inte direkt den snällaste spelaren på plan.
Nej. Men nej, det är han inte. Men samtidigt så, det är ju lite, alltså, han är ju anfallare. Och det är klart att man ser ju inte allt vad som händer på planen då. Jag tror han fått en hel del smälla. Så det är klart att i vissa situationer måste man ju vara lite också. Det är ju väldigt individuellt och anpassat. Alltså, för det är samma när man pratar ishockey ibland. Har man ju hört det, de kör runt. Och det är väl klart, få till att någon blir utvisad, liksom, sådär, säga någonting. Så det gäller att kunna hålla den där, när man blir arg så får man inte, det får inte gå över styr. Och som i Zlatans fall, han har ju nått ganska långt på det, va? Men jag tror han har fått ta en del smällar. Där måste man vara tuff med som anfallare. Det är därför jag kanske blev fotbollsspelare. Jag blev pingisspelare istället. Lite lugnare. Inte med fysisk kontakt.
Kan det vara så här att man får lite färre feta rubriker om man är snäll jämfört med om man är bad boy?
Ja, men det tror jag definitivt. Jag menar, det är ju, då blir man ju mer en, ja, vad ska man säga, en vanlig, mer vanlig svensson. Det är klart rubrikerna blir, alltså det älskar ju tidningar, alltså att man sticker ut och har lite kommentarer och sådär. Men ja, jag har inte, alltså det har bara, som du säger, jag vet om, så är det ju. Alltså är man lite bad boys och säger mer grejer, naturligtvis får man ju mer rubriker. Så att där har jag väl inte varit rubrikernas man. Jag har fått rubrik.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
En gång när vi ändå inne på det, och då blev jag faktiskt ganska överraskad, för att det var 91, jag skulle in i lumpen och med Gio och Peter Karlsson och Thomas von Schelle, och jag hade samtidigt skrivit på för en tysk klubb i ATSV Saarbrücken, och då hade vi möte med armén, för vi skulle ligga på I16 i Halmstad, och då var det ju liksom, ja, men, och nej, men du kan inte få ledigt någonting. Du måste vara där måndag. Ja, men jag har spelat på för en tysk klubb och vi spelar fredagar. Jag måste åka ner torsdag då. Nej, det gick ju inte. De var stenhårda, var de sådär. Va? Så det slutar ju med att jag var tvungen att flytta till Tyskland. Och så blev det i alla fall att jag gjorde ju inte lumpen, men det jag kommer ihåg från det är att jag hade varit på en träning. Jag bodde i Malmö på den tiden och åkte hem från träningen, stannade vid trafikljus, tittade till höger, där var en butik, där så var det ju löpsedlarna då, världsmästare lämna Sverige, alltså jag gör inte lumpen så där, och så titta, fan, det är ju jag på bild. Så jag blev så, alltså så där, jag fick alltså bara på där, och det kommer jag ihåg. Då var det alla löpsedlarna liksom, jag bara fan, det är en grej jag aldrig kommer glömma. Fan, satt i bilen och så blev det ju grön och tuta i bakom. Så ja, det är grönt och vill jag köra. Så där fick jag lite då, där fick jag skit för det att jag inte gjorde det ändå, va, men ja, så det var, det kommer jag ihåg, där var jag rubrikernas man en liten stund där på att jag inte gjorde lumpen då. Så att.
Apropå det här med Gio, han ja. Kanske var på rubrikerna oftare, han kanske var lite mera, stack ut mera.
Ja, han var väl, ja, han har ju gjort några grejer väl, eller sådär kanske, så att ja, Äpplet har väl också varit, de är ju i Stockholm också, det händer lite mer grejer där. Jag kommer från lilla Halmstad här, så det är lite lugnare här.
Jag blir lite nyfiken på, när ni är där inne i hagen och spelar, hur mycket trash talk är det mellan spelarna?
Det är inte så mycket trash talk, är det inte, men det är ju andra, ja, man, det skriks ju en del och ossa, som vi säger på pingisen, om man ossa, och sen kan man ju...
Vad är ossa för något?
Ja, ja, tjo, ja, och sådär, va, man skriker liksom så, och det kan man ju skrika på lite olika bollar och sådär, va, och ibland kan man ju som, jag kunde ju bli förbannad om någon skriker om, ja, jag som missar en jättelätt boll liksom, och då skriker de bara ja så här liksom, skit, så tänker man bara skitbra, det är ju mitt misstag liksom, eller så där, va, så att det är mycket sånt. Och sen kan man ju gå fram, du vet, när man går fram till nätet, torka av handen, så kan man ju stirra lite in i blicken in i den andra och lite sånt där, va.
Men man,
man säger inte mycket så, alltså man pratar inte så, nej, det gör man inte, det är inte trash talk så liksom.
Är det förbjudet?
Ja, förbjud. Ja, det tror jag domarna kan ha. Det har jag aldrig tänkt på, men det har aldrig varit någon trash talk. Så det är mer det här med skrikandet och ossandet och springa runt så liksom. Och hålla på och störa motståndarna. Mer det är det.
Det här med snällhet, om man lyfter det lite upp på lite högre perspektiv och tänker på... alltså mänskliga rättigheter och såna här saker. Jag funderar lite grann. Du har ju varit både och är i Kina, och du har även varit i Qatar. Och jag är lite nyfiken på hur du tänker kring de här grejerna. För att det kanske svårt att säga att det är inga snälla regimer, den mån man kan säga snälla regimer. Men vad har du för funderingar kring de grejerna?
Ja, nej, men jag förstår vad du menar. Nej, funderingarna är väl att som jag bodde ju, om vi börjar med Qatar, så bodde jag där 2005 till 2006. Jag jobbade som tränare där. Och då var det ju gästarbetarna som det är mycket prat om nu. Och det är klart att det fanns ju redan där då. Och när man ser tillbaks på det, så är det positiva. Nu kommer fotbolls-VM, då lyfts ju frågan. Men när jag bodde där så var det ju ingenting. Alltså vi bodde ju där och jag var coach för Aspire, heter det. En stor sån. Men man lever och bor där och förstår ju att det finns ett på det här med mänskliga. Men folk är där. Jag lärde känna taxichauffören som vi hade. Liksom, han förklarade för mig att han åker dit för... att hans familj i sitt hemland då ska få det bättre, skicka pengar och så här. Va? Så man är ju medveten om det. Men sen är det ju alltid, ja, ska jag tacka nej till att inte åka dit då och jobba där som pingistränare? Jag kan ju hjälpa de spelarna där och bli bättre pingispelare. Men alltså det är ju svåra balansgångar. Och som du säger, Kina vet vi alla att med mänskliga rättigheterna är inte heller där. Va? Det är ju, sen är vi ju ett land som har betytt mycket för mig. Och jag har varit där mycket sen. Och de är ju pingisnationen nummer ett. Ska man inte åka dit? Nej, jag vet inte. Liksom, det är ju pingisens... jag vet inte vad man ska säga. Men man är ju medveten om de här grejerna. Sen är det ju då... i slutändan så blir det ju kanske att... det är inte många länder man kan åka till då. Jag har ju varit i mycket. Jag har ju upplevt Sovjetunionen också. Och gamla öststatsländerna som då har ändrat sig väldigt mycket. Från när vi satt i en... ja, skulle in i Tjeckoslovakien, satt i en buss där de tog alla passen och sen kom de tillbaks några timmar senare, eller om det var 2 timmar, så fick vi tillbaks, så fick vi åka in och spela pingismatcher och så här va. Så man har ju sett den när järnridån var på den tiden, öst mot väst och så här va. Så att, men man är medveten om det och jag försöker följa med så mycket som möjligt och sen vad man ska säga, ja, om det. Det, jag hoppas det blir bättre när det hela tiden påkar, alltså att det blir mer press när det kommer att, ja, som media nu är på lite och de här grejerna, så hoppas man att de får det bättre som jobbar där, människorna och sånt naturligtvis.
Hur diskuterar du sådana grejer någonsin med dina vänner i Kina?
Vi pratar inte så mycket om det, blir det inte. Nej, det blir inte det. Man kommer inte in på vissa grejer, kan det ju varit nu kanske med coronan och så här lite. Har man hört hur deras med noll och sådär va. Men man kan ta upp det lite ibland sådär, men inte några större. Och sen många av de pingisvännerna man har, det är väldigt dåliga på engelska. Så det är andra, jag har ju en del andra vänner där. Men inte så mycket blir det inte det, det politiska.
Om vi backar bandet då och bara helt kort, se, hur började det här? Varför blev det pingis?
Nej, det var, jag har en gammal bild när jag är typ 2,5-3 år. Jag har precis nybadat. Då har jag ett pingisrack här i handen, sitter på köksbordet där. Och sen flyttar vi till ett som heter Vallås här i Halmstad. Då börjar jag spela på en dörr, spelar jag på, in till min mamma och pappas sovrumsdörr. Från vardagsrummet där, då hade jag matcher då. Då var jag Stellan Bengtsson, Kjell Johansson, Hans Alcé. Det var ju de som var stora då när jag växte upp. Och hade matcher med dem där. Hållit en studs på golvet och skulle träffa dörren hela tiden. Och sen så kom jag till, ja, när jag började skolan, första klass, så kom jag till en fritidsgård. Där det fanns ett pingisbord där, spelade där. Och sen blev det Halmstad BTK, där kom ledare därifrån. Och sen frågade de om jag ville komma ner till Halmstad Borsersklubb. Så jag kom ner som 7-åring till Halmstad BTK då.
Det är inte så många som vid 1, 2 eller 3 års ålder får ett pingisrack i näven. Vem satte det i näven på dig?
Nej, det vet jag faktiskt inte varför det var ett rack. Men jag vet, min pappa spelade lite badminton, gjorde han. Han var duktig i badminton, så ganska okej. Okay. Men pingisrack, vad det kom från där, det har jag faktiskt glömt att fråga. Men det finns en bild på det, jag vet inte om den var med i boken till och med, när jag sitter med det pingisracket där. För sen hade jag ju trärack också då, som jag spelade med i vardagsrummet sen. Och jag hade mina matcher där då, mellan olika spelare. Så att, nej, det var, det är ju så jag gjorde med mina, när jag fick, själv fick barn sen, de fick också pingisrack. Men det blev aldrig pingis på dem, nej. Och jag har kompisar också, vänner. De får alltid pingisrack och jag stoppar det till dem så att de ska börja. Men nej, vi får se hur många pingisspelare det blir av det.
Bollar och plastanker och sånt brukar ju vara
vanligare. Ja, det brukar ju vara. Ja, just det. Nej då, det var pingis. Nej, så blev det. Och sen var det väl också, eller jag trodde mycket var ju, det var ju Stellan Bengtsson, ministällan då, Kjell Hammar Johansson och se. De var ju så stora på, ja, början av 70-talet där när jag växte upp, menar jag va. Och det var ju liksom, Stellan kom ju från Falkenberg, det var inte så långt ifrån liksom va, så att det var nog, då hade inte heller ingen, nej det var ju, de dominerade ju och det blev bara pingis där. Och jag ville tidigt spela pingis alltså. Jag kommer ihåg, som 9-åring var jag med på mitt första ungdoms-SM i Borlänge och bara en tågresa dit. Det var rätt häftigt liksom. Så jag fick duktigt med stryk, jag var bara med en klass ju, men fick stryk direkt där. Och lite roligt är faktiskt att jag fick stryk av han Johnny Åkesson, som jag 6 år senare åkte till Kina med. Så att då var jag chanslös mot han. 1975 var det ju, så att ja.
Det var inget som du blev nedslagen av, att oj vad mycket stryk jag fick?
Nej, det var bara nya tag. Det var så roligt, bara häftigt att åka iväg med tåg till Borlänge liksom, med laget då. Det var ju klart minst, jag var lite som en maskot nästan. Eller så där, va? Så, nej, det var bara underbart för mig sitt första. Sen 76 då när det gick i Västerås, då gick jag till kvartsfinal. För då var det mer min klass, jag var för liten alltså då. Liksom egentligen får vara med, men alltså, jag lärde mig, se och lära.
Hur mycket påverkar dina föräldrar i det här?
Nej, de har väl egentligen varit lugna, eller inte lugna, så inte. Min pappa var väldigt på ett, alltså intresserad så, alltså ja, med träning och allting liksom sådär. Så att han låg på en del, det gjorde han. Mamma har alltid varit väldigt lugn. Men de har ju följt med, och de var ju med på en del tävlingar när det var här runt omkring och sådär. Så att de har alltid varit stötten. Det var inga problem heller när jag valde efter nian då, så blev det ju pingisgymnasiet i Falkenberg för mig. Och nej, det var helt lugnt att flytta hemifrån då var man ju bara 16 där. Men, så det var inte lika lugnt när jag väl hade flyttat. Bara. Alltså, för efter 2 veckor ville jag flytta hem igen. Men min mamma sa till mig, det är sånt man inte glömmer. Hon sa bara, du måste prova en liten stund till, sa hon. Och sen har jag aldrig bott hemma heller. Sen har jag aldrig varit hemma efter det. Eller jag flyttade aldrig hem. Så att det hade hon rätt i. Jag provade lite längre. Så.
Det får du tacka morsan där.
Ja, tacka morsan där. För jag ville hem. Det var ju helt nytt. Vet du, göra frukost, göra lunch, middag, allting själv och tvätta och sånt där. Det var en jättestor omställning från den servicen man hade hemma ju.
Du skriver ju en del om din farsa. Till du började skriva att han var sträng hur man tog hand om sina saker.
Ja, det var väl mer att jag är ju storebror då. Jag hade en lillebror och han fick ju ärva mycket grejer efter mig då ju. Så att cykeln var det är något som jag har lärt mig mycket av, att vara rädd om grejer. För det vet jag också med mina egna barn sen, att jag var väldigt, jag kunde bli, de vågade inte, om de tog sönder någonting så vågade de inte säga någonting till mig. Då gick de alltid till sin mamma istället. Så att det var väl något jag lärde mig, att ja, pingisracket fick han också. Första bra pingisracket, jag fick ett Cobra-rack då, Stellan Bengtsson, som min bror också ärvde efter mig. Liksom. Så jag fick lära mig tidigt att vara rädd om grejer.
Men vem var din farsa egentligen? Hur skulle du vilja beskriva honom?
Han var bestämmande, respekt för han. Och, men bra bollsinne hade han väl. Jag tror det är mycket bollsinne. Kommer nog därifrån. Eller det gör det. Min mamma har inget bollsinne, har hon själv sagt så. Va? Det är snällheten för mamma där. Men bollsinnet är nog för min pappa. Han gillar ju boll. Eller så. Han spelar ju. Men kunde det mesta, som han sa ofta.
Ja, för han hade mycket synpunkter.
Ja, mycket synpunkter, ja. Och det blev väl det som till slut skasade lite. Då han lite väl mycket synpunkter ibland. Väl, att han ville lägga i sig lite väl mycket min träning och sådär. Så att det var väl mycket de grejerna som byggdes upp. Att jag kände väl att han ofta lite väl negativ också. Så att, och till slut blev det ju en gräns för mig där, att alltid negativt när man kom hem då. Så där. Det tyckte jag inte var så roligt. Och så, ja. Så det har ju, ja, det har ju skasat där, ja, mellan oss då.
Har du funderat på varför han var så negativ av sig?
Nej, jag vet inte det. Han är, vissa är ju lite negativa. Det kan man väl eller ibland själv idag kan jag känna det. Att jag sitter kanske hemma och sådär, så får man ju nästan själv ibland. Det är alltid lättare att kritisera än att inte kritisera. Och det är lättare att vara negativ. Så det är väl, det har jag lite funderat. Bli inte negativ, du behöver inte kritisera. För det är alltid mycket enklare än att vara positiv och berömma och sånt. Så att jag tror det bara är någonting. Det är lätt kanske att komma in i det där. Bara se det negativa och bara gnälla på folk eller annat. Sådär. Så att det är något jag försöker ta med mig själv. Även nu när man jobbar som tränare. Att du får inte bara vara superpositiv. Men inte att det negativa alltid tar över.
Hur var det med dina egna barn då?
Jo, det har jag försökt vara positiv, men det, som jag sa innan, så jag kunde bli arg där, så de hade ju respekt för mig, för de gick alltid till mamma och de hade tappat någonting eller något sånt där, som hade, då var de lite mer att de inte vågade säga det till mig, för de visste att jag satt högt pris på det och var rädd om grejer så där. Men annars har jag väl...
Fick du tänka på det?
Nej, det är ju mer naturligt, tror jag väl, att jag... Jag ville att de skulle lära sig vara rädda om grejer.
Ja, just grejer, men ja. Just det här negat.
Ja, det tror jag tänkte på, för eftersom jag var bortrest väldigt mycket. Så när jag var hemma så vill man inte bara komma hem och vara, alltså, negativ och sådär. För att jag var ju väldigt mycket borta när de var små, menar jag. Så jag har ju alltid rest, och pingisen har ju tagit väldigt mycket tid. Och sen flyttade vi till Norge också, för min exfru var norska ju, så att... Då blev det att jag var ännu mer borta, menar jag. För att det var inte så bra träningsmöjlighet i Norge. Så att, och när jag väl kom hem då försökte jag alltid vara, ja, vara där. Eller för dem då liksom. Att inte se, inte så mycket negativt. Nej.
Har du någon kontakt med din pappa idag?
Nej.
Nu kan han ju inte ha så mycket synpunkter på din pingis åtminstone.
Ja, och det vet man inte. Idag är jag ju tränare, så det vet jag inte. Nej, jag vet inte. Vi har ju ingen kontakt och det är tråkigt. Och framförallt är det väl, kan jag väl tycka ibland, det är ju allra tråkigast för mina barn då, som inte heller har träffat honom och sådär. Så de har inte lärt känna honom alls, sin morfar då. Så det är ju tråkigt.
Jag är ju själv föräldrar som är 95 och har nyligen då intervjuat dem och de fått berätta om sitt liv. Men en fundering jag har, jag tänkte höra lite hur du tänker kring det. För jag, den typen av relation kan inte jag jämföra med min egen far. Men just det här att den dagen de går bort, har du funderat någonting på att hur det skulle vara, alltså att du inte har någon kontakt med dem och sen är de här borta? Eller?
Ja, det är klart man funderar, för de börjar komma upp i åren, både mamma och pappa då. Och sen tror jag, med min pappa då, det har hållit på så länge liksom, så det har bara liksom, ja, jag vet inte, ja, det är klart som du säger, det närmar ju sig kanske då, men dina är 95 så det är många år, alltså min pappa blir 80 här, ja, min mamma är 79 va, så att, ja, men tanken har slått det, men jag och min pappa har haft en väldigt lång paus, så att det har gått så väldigt många år, så därför har jag inte lagt så mycket tanke på det.
Har du funderingar på att ta den kontakten igen?
Nej, inte som det ser ut idag, nej.
Så du lever med att om det skulle vara så att han dör imorgon, så säger du fine med att ja, det var som det var?
Ja, så känns det just nu i alla fall. Sen ska man väl aldrig säga att det behöver vara så hela. Man vet ju aldrig vad som händer framöver. Vi får se.
Svåra frågor.
Ja, svåra frågor. Men ja, inga enkla svar på det.
Nej, givetvis inte. Nej. Någon som var din extra farsa, jag har förstått, det är ju Stellan Bengtsson. Vad har du för relation till honom?
Jo, vi har en ja, fantastisk relation, menar jag. Vi har ju känt, eller han har ju, vad heter det, hjälpt mig mycket på vägen, delat med sig mycket av vad han lärde sig, och det är väl något jag också försöker ta med mig nu när man är tränare och dela med sig så mycket av vad jag har lärt mig. Men relationen är ju att han bor i San Diego idag och vi syns inte så ofta, vi pratar en del på telefon då, och han fyller ju faktiskt 70 år också, så att ja, det är lite häftigt. Men har betytt väldigt mycket för mig, och vi har ju haft många roliga upplevelser ihop också.
Väntar du eller någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att fostret har en kromosomavvikelse. Porrens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se så hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack Life Genomics! Hur kommer det sig att ni träffas, för ändå ganska hyfsad åldersskillnad med er?
Ja, det är det ju. Och när det blev första grejen vi gjorde var väl 77 på Radio Halland. För då hade jag varit, då kom jag till ungdoms-SM-final, fick stryk finalen. Och då skulle de göra ett program med oss på en morgon där i alla fall. Och jag kommer ihåg det. Så att, och då träffade jag honom första gången. Ja, det var ju lite... kom ju han där. Man var ju lite nervös då, lite puls. Så gjorde vi intervju ihop i alla fall. Så, ja. Och sen, efter det så frågade han om jag bodde ju i Halmstad, så jag tog tåget upp till Falkenberg, så ville träna han med mig någon gång och sådär va. Så, ja, och det är också så där, man kommer ihåg första träningen med han, var man ju trött efter 10 minuter, för han missar jag. Och så vågar man inte missa själv heller. Nej, och sen blev det när jag flyttade till Falkenberg då som 16-åring, så blev det ju en, han var där och Tickan var där och de var ju proffs i Tyskland, var Erik Lind var också där, så att det blev att man fick träna med dem och det betydde ju mycket. Och sen blev det att jag, han tog med mig hem, lyssna musik är ju hans stora intresse, va? Så han fick ju med en där lite och dela med sig av mycket av sina erfarenheter då. Han var ju själv i Japan och lärde sig mycket där, va? Och jag fick se hans träningsdagbok. Han hade träningsdagbok, ja. Så att så mycket han tränade och lite sådär. Ja. Så att det byggdes en vänskap där som har varit sedan dess. Ja. Sen har vi ju spelat dubbel ihop på SM och ja. Men han har varit väldigt bra på att dela med sig till alla då egentligen. Alla spelare, vi som kom fram där. Och dela med sig av vad han hade lärt sig på väg. Så han var ju bra för landslaget också, väldigt bra.
Det måste ju varit häftigt ändå att... Men han var världsmästare i pingis och du var ungdomsmästare.
Ja, det var ju häftigt. Och sen höra också, få den här liksom vad som krävs lite och sånt där. Va? Och, alltså det var häftigt alltså. Jag hade även Hammar var på ett ungdomsläger när vi hade sommarläger i Halmstad. Så ja, det finns ju en bild där också. Det var också lite coolt. Han tog också med mig på någon båtgrej här i Halmstad och en middag då. Så, där. Så det var... Det var häftigt att få med sina idoler då som man hade haft som ungdom. Och sen då var de ju, ja, som vi pratade lite om, mina vanliga människor liksom. Och väldigt så dela med sig och sådär. Så det var häftigt. Det var den enda jag inte fick träffa av de tre då, det var ju Hasse Alcée då. Ja, det var de tre där, tre musketörerna där. Men han fick aldrig träffa.
Ja, just det. Numera är det väl bara Stellan Bengtsson som
är livet? Ja, det är bara Stellan som är livet av de tre, ja, just det.
Föregångarna inom svensk pingis.
Ja, det var det ju, de tre där. Och innan dess var det, ja, Tage Flisberg var ju också VM. Men sen kom ju de tre som verkligen. Så att alla spelar ju pingis. Ja, som du sa själv, i varenda källarutrymme och varenda garage fanns det väl ett pingisbord då på slutet av 60, början av 70-talet där. Så att, ja, det var häftigt.
Hur gick det här ihop med familj och pingisliv? Det måste ju varit väldigt mycket resande, som du redan var inne på här.
Ja, det blev det ju. Så att har ju två barn då. Oliver som är född 93. Och sen Emily som är född 95. Ja. Så att det var ju mitt i karriären här. Ja. Så att det var det blev ingenting när de kom. Så naturligtvis var det svårt. Alltså man, ja, prioriterade. Då bodde vi i Halmstad också här ju. Alltså, och prioriterna blev kanske inte alltid träning. Det blev lite kortare träningar och hem lite snabbare och sådär. Och hjälpa till då med och hemma då. Sen när det kom till dagis och sådär också hämta. Så det var ju några år när jag tappade lite där 93, 94, 95 också. Sen var inte det bara för dem där. Det hände ju lite. Jag var med inblandad i en bilolycka och så hade jag lite problem med pingislandslaget. Där, så att, men det var en omställning där. Men en rolig omställning var det.
Hur mycket slet det på er att du var borta så mycket?
Jo, men det blir i efterhand så blir det ju väldigt mycket för ja, min exfru Madeleine då, naturligtvis fick hon ta ett oerhört tungt last med henne. Så det var väl mycket därför också som vi blev att 99 flyttade vi ju till Oslo. Och det var ju för att hon ville hem då, för hon hade en son sen innan också som heter Robin då. Så att då gick jag med på det, för jag trodde faktiskt, och jag tänkte att efter OS i Sydney 2000 tänkte jag att ja, nu är jag 34 år, det är nog rätt lagom att sluta det. Men ja, det blev ju inte så att vi flyttade till Norge där och jag fortsatte spela. Och det är klart det slet mycket, för jag var borta väldigt mycket. Det var...
Funderar du någonsin i det läget att nu lägger jag av och låter familjen ta oss första rummet?
Ja, det var det. 2000 då, efter OS i Sydney, hade jag väl tänkt att sluta. Men sen är det ju också att det är lätt att säga man ska sluta, men jag har ju då spelat sen, varit proffs sen jag i stort sett var 16-17 där. Och det är inte så att man bara, ja nu slutar jag, flytta till Norge, ja vad ska jag göra där? Ja, pingisspelare, ja. Det är ju inte så enkelt att bara hitta ett jobb. Det är ju inte så man byter efter så lång tid liksom. Och, så jag kände väl det att, ja, pingis, det är ju det jag kan liksom, så att ja, och det är där jag tjänar pengarna, så att det blev ju att jag spelade vidare, för jag hade liksom ingen utbildning för, och jag hade inte slått mig in på någon annan bana. det kanske hade varit enklare då om man hade liksom tanken att jag ska göra något helt annat. Men det hade jag inte. Jag bara tänkte att jag slutar efter OS i Sydney liksom, så blir det nog bra. Men sen slog det ju en bara, ja, vad ska jag göra då liksom? Det är inte så enkelt att bara byta karriär liksom.
Jag läste för något år sedan en biografi av Agassi.
Mm.
Där han säger att han hatar tennis. Han har gjort det ända sedan han var barn.
Mm.
Du har ju inte hatat pingis, men det finns ju en parallell där till det du säger. Just det här att, ja, men vad är det jag kan? Jag kan tennis i hans fall, pingis i ditt fall.
Mm. Ja, men där skiljer vi. Jag har alltid älskat att spela. Liksom. Och det är därför jag inte kunnat sluta heller. Jag har ju alltid, det har blivit liksom att det är det livet man har vant sig vid och kan och haft så mycket roligt, så många upplevelser. Så att jag har alltid älskat att spela pingis. Det är otroligt, som man säger, som du säger, att han har hatat att spela och bli så bra som han blev. Men det är helt makalöst bra. Men det är ju också lite intressant, för jag tycker han gjorde ju en rätt intressant grej. Han följer ju så mycket på rankingen en stund där, just att han fick ju börja om liksom. Det kräver ju ändå en hel del mod, menar. Och då tänker jag bara, hatar man det så mycket och vill verkligen ta sig upp igen där då? Så det känns, ja, det, ja.
Det, för vad jag var ute efter, just att vad jag hör lite grann är att fastna lite i den, vad ska man kalla det för, fälla eller boxen eller vad man ska kalla den för att just att det fanns inte så mycket annat att göra, även om du tyckte det var kul, så fanns det inte så mycket annat att göra än pingis, om, förutom familjen, men familjen är naturligtvis viktig, men du ska ju också jobba.
Ja, man måste jobba, det är inte så att man har tjänat så mycket pengar, det är klart. Hade man haft den förutsättningen att man kanske hade varit ekonomiskt oberoende, så hade det varit lite enklare att ta beslut kanske. Ja, nu, då öppnar ju så lite mer möjlighet att man kan göra lite som man, ja, man kanske vill starta någon business eller sådär. Men nu var man ju inte den. Det är ju pingisen som man har försökt sig på liksom. Och sen kommer man bara säga att man ska sluta också. Var väl lite så. Jag var i CM. Jag hade ett fantastiskt år 2000. Då låg man ju nästan på toppen igen liksom. Vi vann EM och det var vann VM mot Kina. Och sen CM på OS liksom. Sådär. Ja, nu slutar jag, för jag ska flytta till Norge liksom. Det var väl lite kanske i slutändan. Kanske det var lite drastiskt. Att man tänkte att man verkligen skulle sluta där. Så innest inne så trodde jag väl kanske inte att jag skulle sluta heller. Så att.
Men är det någonting så här efterhand som du ångrar, eller du tycker det kunde gjort annorlunda? Nej. När det gäller detta alltså?
Nej, jag brukar ju inte titta på, eller sådär ångra. Nej, jag tror inte det. Det var ju naturligtvis tufft att man gick skilda vägar sen 2009 blev det ju, så att det är klart att man vet ju inte om jag hade slutat med pingisen här, det vet man inte vad som hade hänt. Nu gjorde vi en rolig resa, eller en kul resa. Vi var ju Qatar, som vi var inne på innan, där var vi ju hela familjen då och bodde, jag jobbade och de lärde ju så mycket med språket, mina barn då gick på internationell skola och så här. Så det var en kul upplevelse, och de fick också se något annat, ett annat land och lära sig en annan kultur och sånt här. Så det var nog väldigt lärorikt för hela familjen det. Och då var vi ju väldigt mycket tillsammans också det året, därför då var man ju bara på ett ställe i stort sett.
Nu är dina barn vuxna, om de tittar tillbaka på sin uppväxt, vad säger de? Med tanke på det vi har sagt nu.
Ja, de säger att jag har pratat med dem om det, och det är rätt skönt. För jag sa att jag har alltid haft dåligt samvete när man är borta så mycket som man var. Men då säger de att det bästa var ju när jag var hemma. För då var jag ju hemma till 110%. Då hämtade jag på skolan. Jag lagade mat efter och vi gjorde så mycket när man väl var hemma. Då var ju allt fokus var ju på dem. Så det var rätt skönt att höra, för jag har alltid haft sådär, ja, man har haft dåligt samvete att man var borta så mycket och reste och sådär, men det kändes riktigt skönt. Och vi har ju väldigt bra idag, nu är de på väg ner till mig, för de bor kvar i Norge då, och nu är de ju så stora så nu kommer de till mig, de tycker det är roligt att komma ner till mig då, så att. Och de spelar golf lite och sådär. Va? Så vi gör en hel del ihop nu också. När vi väl ses då. Vi syns ju inte så ofta då. Men när vi träffas så har vi kvar det här. Då är ju allt fokus att vi hittar på grejer.
Det gick ju inte färdigt gymnasiet. Är det någonting du ångrar idag?
Nej, jag var ju nära var jag. Jag hade bara ett halvår kvar. Jag gick ju nästa. Men det är väl lite synd att jag inte kunde fullfölja. Men jag var... Det hade varit skönt att ha haft en helt klar när jag var så nära. Jag gick ju 1,5 år och jag hade på den tiden var det, jag gick en 2-årig linje ju. Distribution och kontor hette den ju, så att dekolinjen gick den ju under där. Så att det, ja, det var väl lite synd, men det blev ohållbart för jag kom ju med i seniorlandslaget där, så jag var aldrig där. Så det var inte så roligt att vara på de lektionerna heller, för jag satt där och visste inte vad som hade hänt. Den första året gick jättebra, men inte andra, första halvan på andra året. Lärarna hade också problem. De sa ju inte vad vi ska sätta för betyg på det. Och, det blev jag. Ni behöver inte bekymra er nu, för att nu slutar jag, för nu är det så mycket med landslaget.
OS har ju kommit upp några gånger när vi har pratat nu här. 7 OS-turneringar har det blivit. Ja. Och du har ju en bit upp till världsrekordet som jag har googlat mig till. Det finns en kille som heter Ian Miller från Kanada som har gjort 10 olympiska spel, och det är han ensam om faktiskt i världen. Han började 1972 i ridsport och gjorde sitt sista OS 2012.
Ja, det är svårslaget.
Det är svårslaget, kanske du som tränare.
Ja, nu har jag gjort ett som tränare, ja, så jag har varit gäst på ett som bisittare.
Ja, det räknas också.
Ja, det kan räknas det. Ja. Nej då, nej, det är 10 svårt, ja. Nej, men 7, ja. Det är ju det som alltid har, eftersom jag aldrig lyckades ta en OS-medalj där, så har jag ju provat 7 gånger. Och det är väl mest stolt över att de 7 gångerna jag har provat har jag känt att jag har varit där för att kunna ta den där medaljen. Eller medaljer är jag inte ute efter, man vill ju till final och vinna. Det är ju det som har varit målet. Och det är väl något jag har känt på alla de 7 OS-en som jag har varit med på, att jag har haft chansen varje gång att vinna.
Men varför blev det inte ett 8:e?
Nej, jag var lite, om jag ska vara riktigt ärlig, så var jag lite sugen ett tag där. Men sen kände jag att, lite det som jag var inne på innan, jag tror inte, jag räckte inte till det. Jag kände det 2012 då när jag var med i London där, så hade jag blev skadad. Det var första gången jag var skadad innan till OS. Jag kom ju till OS, visste inte om jag skulle kunna spela, för jag hade vilat en månad där innan. Men kom till start, men sen spelade jag lite 2012 därefter och kände att spelet är lite för snabbt för mig. Jag kan slå de här, men jag slår inte de bästa längre. Det har inte riktigt den kraften. Och då kände jag väl också att vara med, bara för att vara med och göra ett 8:e. Nej, det kände jag att de andra som jag var inne på 7 gånger har känt, jag är där för att kunna gå till final och vinna.
Men ett 8:e var att bli ensam i Sverige.
Ja, men det lockade inte så. Nej, det var inte det. Nej.
Men vilket var det bästa OS-et ur din synvinkel som du gjorde?
Ja, bästa är väl, tycker jag, efter, ja, jag med, de är mest, som är mest missnöjd, alltså ja, 92, efter jag hade vunnit VM där, så hade jag ju större förhoppningar när jag kom till, efter jag var världsmästare 91 och kom till Barcelona 92, trodde jag ju på väldigt bra chans. Alltså, jag var ju kvartsfinal, så jag var inte långt ifrån. Jag fick stryk av en av mina värsta. Och sen 96, de var väl de där som var mest besvikelse. Men sen har jag ju 2000 i Sydney. Fantastisk resa där i semi. För det är jag och Gio i semi mot Li Guliang och Kong då. De två kineserna. Och där trodde jag också att jag skulle gå hela vägen. Där var jag riktigt bra form. Alltså. Men tyvärr lägger jag i semi där. Och sen naturligtvis när jag efter att ha haft paus då ett år med Katar-jobbet där, så kommer jag tillbaka till Peking OS och går till, det är jag mot 3 kineser när det kommer till semifinal då. Där trodde jag också att jag skulle gå hela vägen.
Den matchen är nog den som jag minns mest utav alla OS-pingismatcher som jag sett den semifinalen.
Ja, det är kul att höra, men det var väl lite speciellt. Jag var ju gammal redan då, men jag var 42 år. Och just då spela i Peking där, och det är jag mot 3 kineser. Så den kan svida. Jag tycker att jag får inte riktigt till i den semifinalen. Jag vet inte om jag var lite nervös där, så att jag inte blev, ja, lite sådär. För att tyckte jag hade bra läge där.
Vad är det som har gjort att du har kunnat spela så länge?
Jag har haft tur med skador. Alltså jag har klarat mig, varit mycket skonad där. Men sen tror jag en otrolig envishet att hela tiden utvecklas med spel. Vi har haft rätt mycket regeländringar och det har ändrats räknesätt. Bollen har blivit större från 38 mm till 40 mm. Det har gjorts en hel del ändringar med att förr limmar vi om racken, nu gör vi inte idag, nu är det en annan variant. Så att, och sen också det här att möta kineserna, de olika generationerna som framförallt jag och Gio höll på med länge och försöka både vinna och slå med dem när det kom nya generationer. Det har varit en morot också. Det.
Hur håller man sig så här fit även nu som du, när du inte tävlingsspelar längre?
Nej, men jag är ju med. Nu när jag jobbar som tränare så håller jag mig fint. Det är ungdomarna som jag är inne och sparrar mot dem lite ibland och tränar faktiskt med dem. För på tävlingar ibland kan de behöva lite hjälp och då är det bra om jag är hyfsad så att jag kan mota bollen på ett bra sätt. Så det är kul det. Så ibland säger de att de ser alltid att jag är alltid beredd. Och det är kul att kunna hjälpa till lite med inslagning och lite såna här enkla grejer.
Du är förbundskapten nu då. Hur ser framtiden ut för svensk pingis?
Jo, den ser väldigt ljus och bra ut. Vi har ju haft lite fina framgångar här nu på de senaste åren. Det börjar ju till och med när vi sitter här nu i Halmstad Arena med VM på hemmaplanen 2018 med semifinal då. Så blir det ett lyft där och sen kom Mattias Falk som var i VM-final 2019 i Budapest i singel ju. Och sen fortsatte det ju med VM:et nu i Houston där. Det blev VM-final igen, men nu var det med Truls Mörgård då som var i 19. Han var ju bara 19 år när han var i den finalen. VM-guld, dubbelguld för Mattias Falk och Christian Karlsson som inte hade hänt på 30 år då va. Så att, det var häftigt. Så det ser väldigt bra ut och det är ju lite det här som från våran tid när vi fick framgångar så vann Gius kunde jag vinna, vann Erik eller Äpplet eller Tickan eller Ställan eller vilka det var, så drogs man ju med det här och det är det man hoppas också det här nu med de framgångarna vi har haft att de andra spelarna också hänger på och så har det varit lite här nu att både Anton Kjellberg har gjort bra, Christian Karlsson då också va? Så att och sen är den åldringen lite Jon Persson, men naturligtvis hoppas man att även de yngre alltså ska fylla på då. Och det ser bra ut på 15-åringar har vi en del bra som gjorde bra ifrån sig på junior-EM nu och så. Och på damsidan händer det också lite så det är kul.
Ja, för det just tänkte jag säga. Ja. Vi har ju inte haft några bra svenska tjejer.
Nej, det har varit lite tunna där. Men vi är på gång där. Nu är det två som Linda Norberg och Stina Kjellberg säger jag bara. Det är ju Antons lilla syster där va. Så att det hände lite där. Och sen även på junior-EM nu så tog de brons tjejerna där va. Så det hände lite. Det satsas en del också så det är kul.
Och vad kommer det sig att vi inte har varit bättre då?
Ja, vi var bra för med, hade vi Marie Svensson, Europamästarinna. Fast det är, nu får vi gå tillbaka till 94 då. Så det är långt tillbaka till. Nej, men det är tuff konkurrens. På damerna är det ju framförallt Asien som dominerar enormt där. De är ganska långt före Europa om man säger som så. Va? Så att det är tufft. Och sen är det ju inte lika lätt idag att försörja sig på dampingisen som det är här pingisen. Är det ju, nu har vi ju lika prispengar men i klubbar och sånt är det ju svårare. De har ju inte riktigt de pengarna där, damerna. Så att det blir väl ibland att de kanske väljer det civila när man kommer upp i åren där. Men det ser positivt ut nu i alla fall, så vi hoppas.
Vad tillför du som förbundskapten, tycker du själv?
Jag tillför väl, jag försöker dela med mig av den resan jag har gjort och det jag har lärt mig genom att spela stora tävlingar, stora matcher och få dem att prata med dem en del liksom hur man kan upplevas i vissa matchsituationer och sånt. Sen har jag naturligtvis en bild på hur jag tycker vi ska träna lite. Så det har gått tillbaks, lite försöka samla oss så ofta som möjligt. Nu har det ju varit, som alla vet, lite speciella tider. Men att vi träffas i alla fall en gång i månaden har ett träningsläge. De bästa spelarna, svenska spelarna. Och samlas då och tränar ihop.
Utanför pingisen. Jag hittade ett gammalt citat från på Aftonbladet för sådär en 9 år gammalt. Jag vet inte om du står för det fortfarande. Då svarade du på någon fråga vad du skulle göra. Jag vill starta någon slags business och tjäna massa pengar. Vad är det för business du skulle tjäna pengar på?
Jag har försökt jobbat på det. Nej, jag hade ett, när jag bodde i Kina där och spelade i ligan, så var jag runt lite där för, och då fick jag en idé med att sälja svensk mjölk till Kina. Och mjölkpulver då. Men ja, sen har det tagit ut lite på tiden. Så idén var bra, men nu är ju alla länder, alltså alla de stora är där. Så det är jag och en annan, ja, min vän Bengt då i Falkenberg, som vi hade det projektet. Och nu har det blivit tuffare naturligtvis. Men vi satsar på lite nya grejer där. Nu jobbar vi på en annan variant här. Så jag hoppas fortfarande på det. Och gör någon business i Kina.
Mjölkpulvret är inte död.
Mjölkpulvret är inte helt borta, men det kan bli något med havreris också. Och vi får se lite här nu framöver, nu när allt lugnar ner sig.
De är några stycken där i Kina.
Ja, så att de är det. Och sen hoppas man ju som pingespelare och laopé då att man ska komma in där lite. Med mina kinesiska vänner naturligtvis.
Om du tittar framåt, typ 10 år drygt eller något sånt där. Enligt svensk definition så är du ju då pensionär. Är det 10 år eller vad kan det vara?
Ja.
Något sånt?
Ja, det stämmer bra det. Ja. Ja. Och, ja.
Vad gör pensionär Persson, tror du?
Då tror jag att jag spelar en del golf. Och följer nog pingisen också på nära håll, tror jag. Men hoppas kunna spela mer golf än vad jag gör idag.
Veteran- och seniorturneringar?
Ja, inte omöjligt. För jag har varit med på ett veteran-VM faktiskt, som gick i 2018 i Las Vegas. Och det var kul att träffa massa gamla spelare och sådär. Så det är inte helt omöjligt att man åker. Det finns ju både EM och VM som är väldigt stort. Och bara åker med där och träffa massa gamla vänner. Inte omöjligt.
Inte omöjligt. Det som dock är omöjligt är att fortsätta på den här intervjun, för nu är det närmare oss slutet här. Jag brukar fråga, vad tycker du om det här, vårat kött här?
Ja, vårat kött har varit bra tycker jag, avslappnat och fint skulle jag vilja säga. Bra frågor av dig Gunnar, så det har känts bra och ganska, det är ju det man vill på såna här, när man, att det blir avslappnat och ja, jag har fått säga några vettiga grejer tycker jag väl i alla fall.
Du ska ju, när det här spelas in så har du ju ditt sommar i P1 framför dig. Så att det som inte sagts i ditt sommar, det får väl kompletteras här då med det här samtalet, så får man ju en total bild av Jörgen Persson förhoppningsvis. Men har du någon fundering på vem jag borde bjuda in till podden tycker du?
Nej, men jag tänker nu när jag har suttit och kollat på friidrotts-VM en hel del här, så hade det varit kul att ta min kompis och vän Christian Olsson. Hade varit kul att höra nu. Han har ju också, ja, han har ju vunnit allt som går att vinna, men också varit expertkommentator nu på TV här, och höra lite hans, hur det, ja, skillnaden där kanske, hur det känns. Och även då åka på VM igen liksom, när du själv har varit med som deltagare och se det från läktarplats då. Så det tycker jag hade varit en bra gäst.
Han, det låter som ett mycket bra förslag. Han är ju, bor i Göteborgstrakten ju, så att
ja, det är en god kille också.
Det är en god gubbe också.
En god gubbe, ja. Ska man säga.
Så är det. Om man vill få tag på dig eller följa dig, hur bär man sig åt då?
Ja, just det. Man följer väl mig på, ja. Jag har ju Instagram, har jag. Och Facebook har jag också. Men ja, jag vet inte vad jag heter på Instagram. Jag heter väl J. Persson, tror jag, förresten, på Instagram. Jag är inte sådär, jag är inte superbra på det, men jag lägger upp lite ibland där i alla fall. Så mycket gör jag.
Ja, men sen har du ju en egen hemsida.
Ja, det har jag också.
Den får
har
jag inte glömma.
Nej, den får jag inte glömma. Det är min egna hemsida. Den kan man följa på. Där har jag min vän Niklas Wallenström som hjälper mig och sköter den. Ja. Och sen lägger jag ibland själv. Han har lärt mig hur man gör det. Så jag börjar bli lite bättre på det där, men måste bli ännu bättre på det.
Och då ska jag ju säga att där finns ju kontaktuppgifterna också, om man vill komma i kontakt med dig.
Det stämmer bra det, där finns allt.
Härligt, Jörgen Persson, ett stort tack för att du ville vara med i den här podden.
Tack Gunnar, det var trevligt.
Du har lyssnat till 124 avsnittet av podden Spännande möten. Vill du stötta podden och lyssna till avsnitten för alla andra utan reklam? Då går du in på patreon.com, sök på Spännande möten och teckna dig för ett abonnemang. Eller så swishar du helt enkelt ett valfritt bidrag till 123-611-4680. Vad händer framöver då? Nya gäster är på ingång. Bland annat kommer en ny gammal AI-bekant, en krimpoddare och förhoppningsvis en av våra största tv-profiler. Dessutom presenteras en ny sponsor inom kort. Så häng med, det kommer att bli en spännande höst. Tills dess så vet du vad du gör. Du gosar ner dig i soffan med en vän, tar något gött att dricka och funderar på vem du tycker ska bli statsminister närmaste år. Ha det gött!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.